Good evening.
God kväll.
It is really a joy to be here with you.
Det är en fantastisk glädje att vara här med er.
I must start with a small explanation.
Jag måste börja med en liten förklaring.
I'm recovering from a cold or even worse than that.
Jag håller på att komma igen efter en förkylning eller kanske något lite värre.
So I'll need to stop it. Sometimes get some air or have a little bit of a drink.
Så ibland så behöver jag pausa och få lite vatten.
So please excuse me for
that. Så ni får förlåta mig.
But nothing will stop me to talk about the Lord.
Men ingenting ska få lov att stoppa mig att få lov att tala om Herren.
And it was such a pleasure and such an honor and so humbling to be blessed by these songs of blessings upon Israel and the love to Israel. And I'm sure that many of you are praying for Israel and the peace of Israel, which is so much needed. Thank you so much.
Det har varit en sån ära och så en sån välsignelse att få bara ta del av de här sångerna om frid över Jerusalem och möta människor som ber för Israel.
Because to pray for the peace of Jerusalem is actually to pray for the coming of the Lord.
För att be om frid över Jerusalem är egentligen samma sak som att be om att Herren ska komma tillbaka.
He is the only one that can bring peace to Jerusalem and to our region.
Han är den enda som kan komma med frid till Jerusalem och till våran region.
Hundreds of years people are trying and without success.
Under hundratals år har folk försökt men utan framgång.
And today the situation looks even worse than before.
Och just idag ser situationen ännu värre än tidigare.
Right, when we look at of what is happening there in Syria, Iran and all the countries, we are immediately thinking about Gog and Magog, right?
När vi ser på vad som händer i Syrien och Iran så tänker vi på Armageddon.
But it is written if we seek the kingdom of God, all the other things will be added.
Men om vi, det står att om vi söker Guds rike först så ska allting annat tillfalla oss.
So when we pray for the peace of Jerusalem, we are actually asking Christ, please come, bring your peace, and then God will add all the other things.
Så när vi ber om frid över Jerusalem så ber vi att Jesus ska komma tillbaka och få slut på allt det andra som händer.
Now I know that Lena got you a little curious.
Jag vet att Lena gjorde er lite nyfikna.
With the word about wonder, right? So I have to start with that.
Att det här ordet som då översätts under.
And I know that Tony or Johnny is from Brazil, right?
Och jag vet att den här är från Brasilien.
And the word for wonder in Hebrew is pele.
Och ordet för under i på hebreiska är pele.
Pele, it's like the soccer guy, you know.
Pele.
Okay. So there is a beautiful verse in the Bible when God tells Abraham, he tells him, you know, is anything too, remember when he's promising him a son, he tells him, is anything too,
underbar.
What? Wonderful? No. Genesis 18:14, is anything too, one great, okay, I didn't say it's, actually in the Hebrew it says, is anything too wondrous? To God.
Så när Gud frågar Abraham, är någonting för underbart?
Because Abraham laughed. Sometimes we forget that Abraham also laughed, not only Sarah.
För både Sara och Abraham skrattade åt det här löftet.
Both laughed.
De skrattade båda två.
Come on, if you are promised a child when you are 99 years old.
Om du får ett löfte om ett barn när du är 99 år gammal.
Your wife is 90.
Och din fru är 90.
I would laugh.
Då skulle jag också skratta.
Come on, if you don't laugh, something is wrong with you.
Om du inte skrattar då så är det något fel på dig.
But God says there is nothing, no, not a difficult thing. No wonder that he cannot do.
Det finns ingenting svårt, det finns ingenting så underbart att jag inte skulle kunna göra det.
Because it's not about difficulty.
För det handlar inte om hur svårt det är.
Difficulty is not relevant to God.
Svårt är inte relevant för Gud.
It's about a wonder.
Utan det handlar om ett under.
Is there any wonder? Is there any miracle that God cannot do?
Finns det något under? Finns det något mirakel som Gud inte skulle kunna göra?
And the answer also for that is no.
Och svaret på den frågan är nej.
There is not even a wonder that God cannot do.
Det finns inte ens ett enda under som Gud inte skulle kunna göra.
And now this is with regard to bringing life out of a dead womb.
Och det kan till och med handla om att få liv utifrån en död kropp.
A womb that doesn't produce eggs, let's put it plain.
En kropp som inte producerar ägg längre.
Right, it's a dead womb. In Isaiah 51 I think it's described as a quarry, stone.
Att det är så som en sten, det finns inget liv.
And God says, "No, not a problem for me."
Och Gud säger, men det är inte något problem för mig.
I can take death and turn it into life.
Jag kan ta död och vända det till liv.
And this is called wonder.
Och då kallar vi det under.
And that's why the first name of the Messiah. What's the first name of Jesus?
Och det är därför som första namnet på Messias är.
When given name when he was born, what's the first name?
Vad är det första namnet han fick när han föddes?
Isaiah 9, a child, a son will be given to us, right?
Jesaja 9.
His name will be what? No, not this is another verse. That's Isaiah.
Jesaja 9. Vilket namn skall han få? Ett barn har blivit fött och en son är given. Hans namn ska vara
Wonderful Counselor, right?
Underbar rådgivare, står det.
Mighty God,
mäktig
Everlasting Father, right?
Evig fader.
But actually the Hebrew says wonder and then counselor, not wonderful, wonder.
Men på hebreiska står det inte underbar, det står bara under.
The same word that God tells Abraham, is anything too wondrous to God?
Samma sak som Gud frågar Abraham, skulle något under vara för stort för mig?
That's the first name of our Messiah, wonder.
Så under är vårt första namn på våran Messias.
Because he is all about taking death and bringing us life.
För han är allt detta, att ta död och göra liv av det.
That's the meaning of the word wonder.
Det är det som är meningen av ordet under.
And by the way, the same word is described, is used to describe the restoration of the people of Israel.
Och det är också så att det är samma ord som används för att beskriva upprättelsen av Israel.
In Isaiah 8 verse 6.
Jesaja 8 och vers 6.
It says if it is too wondrous in your eyes, does it mean that it is too wondrous in my for me?
Där det står skulle det är det för underbart för er så kanske det ändå då är det ändå inte för underbart för mig.
It may seem too wondrous for us to think that God can restore the people of Israel.
Det kanske är ett för stort under för oss att tänka att Gud skulle kunna upprätta Israel.
But he is a God of wonders.
Men han är en underens Gud.
He is in the business of wonders, of taking death and turning it into life.
Han tar död och gör om det till liv.
Isn't that the whole idea of the new covenant?
Och är inte det hela idén med det nya förbundet?
What is the new covenant?
Vad handlar det nya förbundet om?
What's the new covenant?
Vad är det för någonting? Det nya förbundet.
Jesus died.
Jesus dog.
So we may have life.
Så att vi skulle kunna ha liv.
Just me, myself?
Bara jag själv?
No.
Nej.
He says so that all who believe.
Utan alla
everyone,
som tror.
So all the world, right?
Var och en hela världen.
So it's not a problem for him to save the people of Israel.
Så det är inga problem för honom då att frälsa Israels folk.
In Isaiah 49 verse 6 it says it's too easy for you to save only the people of Israel.
I Jesaja 42 står det att det skulle vara för enkelt för Gud att bara frälsa Israels folk.
I make you a savior of all the nations.
Men jag gör det till en frälsning för alla nationer.
And actually speaking about that.
Och nu när vi då ändå talar om det.
Already in Jeremiah 31.
I Jeremia 31.
We have the promise of the new covenant.
Så har vi det nya löftet om det nya förbundet.
The new covenant is promised before Jesus, long before Jesus.
Det nya förbundet var ett löfte som kom långt innan Jesus.
And it is promised, you know who it is promised to?
Och vem är löftet till?
What? It is first promised to the people of Israel.
Det är först ett löfte till Israels folk.
He says in verse 31, chapter 31, verse 31. The days,
vers 31.
The days come, said the Lord, and I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah.
Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska ingå ett nytt förbund med Israel och Juda folk.
So there is no doubt. Israel and Judah.
Så det är inte någon tvekan. Israel och Juda.
And what is the covenant?
Och vad handlar det här förbundet om?
At the end of verse 34.
I slutet av vers 34.
They will all know me from the least of them to the greatest of them.
De kommer alla känna mig från den minsta till den största.
Why?
Varför?
How?
Hur ska det hända?
Are they going to be so wise, all of them Nobel Prize winners?
Kommer de att vara så smarta allihopa så de får Nobelpris
allihop? They have a special knowledge.
Att de har någon speciell kunskap?
No.
Nej.
Not because of them.
Inte på grund av dem.
You know why?
Vet du varför?
Because I will forgive their sins.
För att jag
and iniquities, and I will remember them no more.
För jag kommer förlåta deras ondska och glömma deras
God says,
deras synder.
It's my decision.
Det är mitt beslut, säger Gud.
I will forgive their sins.
Jag har beslutat att förlåta
deras synder. I will remember them no more.
Jag ska inte komma ihåg dem mer.
That's the new covenant.
Och det är det nya förbundet.
And it is first given to the people of Israel.
Och det ges först till Israels folk.
But God wants to save the Swedish and the Danish and the Iranian.
Men Gud vill också
frälsa Afghanistan and the Chilean and the Brazilian. All of us.
Iranierna och brasilianerna, right? Alla.
And he has a special plan beyond our thinking.
Och han har en speciell plan för att göra det som är bortom vad vi kan tänka.
And this plan required the rejection of the people of Israel.
Och den planen, då behövdes det att Israels folk skulle stå emot.
It required their rejection.
Det behövdes att de skulle stå emot.
That they will reject Christ.
Att de skulle stå emot Jesus.
That they will kill him.
Att de skulle döda honom.
Yes.
Yeah.
It required that they will kill him.
Det var tvunget att de skulle döda honom. It.
In Acts 3.
Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna 3.
Yes. I found it already, but I want to get some my breath, so I'm just like doing as if I didn't find it. You know? I find places in 2 seconds.
You're going the wrong way. It's the Hebrew Bible up here.
Let's see here. Act 3. That's it. Should be there. Come on. Mm-hmm. 1 second. Another second. Okay, verse 15.
Vers 15.
Peter speaks to the Jews.
Petrus talar till judar.
And look what he says. These are very harsh words.
Och lyssna vad han säger. Det här är väldigt hårda ord.
He says, "You have killed the Prince of Life."
Han säger, ni dödade livets furste.
What a strong blame.
Vilket starkt
right? You killed.
Anklagelse.
Let's see. And killed the Prince of Life.
Ni dödade livets furste.
Now for 2000 years the Christian world used that, right, to blame the Jews.
I 2000 år har den kristna världen använt det
ordet
för att anklaga judarna. Ni dödade
right?
Gud.
God killers.
Ni dödade Gud.
But that was not the purpose of Peter.
Men det var inte därför Petrus sa detta.
Look what he says.
Se vad han säger sen.
He says that I know that you have done that because of lack of knowledge.
Han säger att jag vet att ni har gjort det för att ni saknar förstånd.
In verse 17.
I vers 17.
And now brethren, I know that without knowledge you have acted.
I vers 17. Mina syskon, jag vet att ni både ni och era ledare agerade i okunnighet.
He could have blamed them.
Han kunde ha skylt på dem.
But this would actually not be the truth of God.
Men det skulle inte vara Guds sanning.
It's parallel to the story of Joseph. Think about the story of Joseph.
Utan tänk hellre och jämför med historien om Josef.
When the brothers come and meet Joseph, their own brother.
När bröderna kommer och träffar Josef i Egypten, hans
egna
bröder.
And he reveals himself to them.
Och han visar sig själv
för dem. In Genesis 45.
I första Mosebok 35.
And they are afraid. They think now he's going to revenge.
Och nu blir de oroliga så de tänker nu ska han ta igen.
And remember what he tells them?
Kommer ni ihåg vad han
it's
säger då till bröderna?
Beautiful verse. Remember that? Don't be shy. Tell me yes or no.
Kommer ni ihåg vad de säger till honom?
I understand yes and also in Swedish.
Jag förstår svenska också.
He tells them it's not you. Don't be afraid.
Han säger till dem det är inte ert fel. Var inte oroliga.
Now what's happened, Joseph? You became senile.
Men vad har hänt med Josef? Har han blivit knäpp?
They threw him to the pit. They wanted to kill him.
De hade ju slängt honom i brunnen. De ville
and
döda
he tells
honom.
Them, no, don't be afraid. It's not you.
Men Josef säger, var inte oroliga. Det var inte ni som gjorde detta.
God sent me before you to preserve life.
Utan Gud skickade mig före er för att rädda liv.
God sent me before you to preserve life.
Gud sände mig före hit för att rädda liv.
It was the plan of God that me, Joseph, your brother, will be thrown by his own brothers.
Det var Guds plan att hans egna bröder skulle slänga honom i brunnen.
Because God wanted to save all the families of the earth.
För Gud ville rädda alla familjer på
världen.
Because
the hunger was on over all the families of the earth.
För hungersnöden gick över hela världen.
And people from all the families of the earth came to Egypt and they found life.
Och familjer från hela världen kom till Egypten för att finna liv.
How?
Hur kunde det gå till?
By the grace of God.
Genom Guds nåd.
But through the son of Israel.
Men genom Israels son.
Through Joseph.
Genom Josef.
But also his brothers. The house of Israel had to come to Egypt, to the Gentiles,
men sen så
to
fick
find
också,
life there.
Men sen fick också hans eget folk och hans egna bröder komma till Egypten för att finna liv där.
He did not use it to blame them.
Så han använde inte de här orden för att anklaga dem.
If God wants to blame us, it's not a problem. He can blame anyone
om
of us.
Om Gud vill anklaga oss så finns det inte några problem med det. Han kan anklaga oss på alla möjliga punkter.
So that's what Peter says. He says, you acted without knowledge.
Så Peter säger, ni agerade i okunnighet.
But listen to verse 18.
Men ser du vad 18 säger?
But God, in this way.
Men genom detta har Gud låtit.
He fulfilled what he have announced from before.
Det som han har förutsagt genom
through
profeterna.
Through all the prophets. That his Messiah will suffer.
Att hans Messias ska lida.
God fulfilled what he has announced by the prophets.
Gud uppfyllde from before. Vad han hade annonserat eller sagt genom profeterna sedan
tidigare. What does it mean?
Vad betyder det?
The Messiah had to suffer.
Det betyder att Messias var tvungen att lida. För vem?
For all the world.
För hela världen.
And who had to make him suffer?
Och vem var tvungen att göra så att han skulle lida?
The Jewish people.
Det var judarna.
For the sake of all the nations.
För alla andra nationer.
This was the advice of God. That's what it says here.
Det var ju Guds plan. Det är det står här.
Right? That's what it says here.
Eller hur? Det är det Petrus säger.
If the Jewish people would not have been rejecting the Messiah.
Så om judarna inte hade stått emot Messias.
You were still Vikings worshiping all kind of gods.
Så hade du fortfarande varit en viking och tillbett alla möjliga gudar.
Right or wrong?
Är det sant eller är det fel?
I mean, it's nice to be a Viking, I know.
Det är fint att vara en viking, eller hur?
But what do you prefer? To worship the true God of Israel?
Vad skulle du vilja föredra, att vara en viking eller tillbe den sanna guden?
This was the plan of God.
Så det här var Guds plan.
And that's what also Paul says in Romans 9-11.
Och det är det som Paulus säger i Romarbrevet 9-11.
He reaches the peak, the Everest. As Niklas said,
han kommer ju till den här punkten Mount Everest i kapitel 8.
Because our salvation is in Christ is complete.
För att vår frälsning i Jesus är helt fullkomlig.
It is the righteousness that we have in Christ.
Det är rättfärdigheten som vi har i Jesus.
Right, he died and we have his righteousness.
Han dog så att vi kunde få hans rättfärdighet.
We don't come with our filthy, sinful, dirty clothings before God.
Vi kommer inte med våra smutsiga, syndiga kläder fram till Gud.
We are covered by the righteousness of Christ.
Utan vi är övertäckta av Guds rättfärdighet.
Not because we did anything. What did we do for that?
Inte på grund av att vi har gjort någonting. Vad har vi gjort vad gäller det?
What did we do? What kind of a gospel we would have if we would tell people you have to do this and this and that and if you will do that, then you are righteous.
Vilket sorts evangelium skulle vi ha om vi ska säga att du måste först göra det och det och det
och
sen blir du rättfärdig?
What kind of gospel is it that it depends on a human being?
Vilket sorts evangelium är det som måste förlita sig på en människa?
It's nonsense, it's foolish.
Det är ju bara dårskap.
No one needs that.
Ingen behöver det.
That's not a good news.
Det är ju inte de goda nyheterna. Om det handlar om mig.
The good news that he has done it for us.
Utan de goda nyheterna är att han har gjort det för oss.
And he is eternal. He is holy.
Och han är evig, han är helig.
So he paid our price.
Så han betalade vårt pris.
But he also is pure.
Men han är också ren.
And he allows us through his purity forgiveness.
Och genom sin renhet så ger han oss förlåtelse.
So we can live a sanctified life.
Så att vi kan fortsätta leva ett helgat liv.
He demands it from us to live sanctified life.
Han kräver av oss att vi ska leva ett helgat liv.
Not just to believe,
inte bara tro,
but to live,
utan leva,
right?
Eller
to
hur?
Live in a way that glorifies who he
att
is
leva,
and he is holy.
Att leva på det sättet right? Som förhärligar honom.
So it's also sanctification that we get.
Så i frälsningen finns också helgelse.
Because he is holy and we are worshiping a holy God.
Och för att han är helig och vi tillber en helig Gud.
But that's not all.
Men det är inte allt.
He is also glorified.
Han är också den som
förhärligar. He is God himself. He is the creator.
Han är Gud själv. Han är skaparen.
Right? He rules over everything. He is the King of Kings.
Han regerar över allting. Han är kungars kung.
So he gives us another thing.
Så han ger oss ytterligare en sak.
He glorifies us.
Han förhärligar oss.
So our salvation is righteousness, sanctification and glorification. All of that we have all in Christ.
Är rättfärdighet, helgelse och förhärligande. Allt det har vi i Kristus.
Right? And that he told all of that to the Romans.
Och det berättade Paulus för romarna.
That believed in so many gods.
Som tidigare trodde på så många gudar.
What do you mean all of that in one God?
Vad menar du att kunna få allt detta bara från en gud?
There is a God for every small thing.
Det finns ju en gud för allting man behöver.
There is a God that makes sure that my wife makes good food.
Det finns en gud som ser till att min fru gör god mat.
One God for all of that.
En gud för allting.
And you are talking about the God of Israel?
Och så talar du om Israels gud.
Look at all the Jews. They themselves don't believe in that.
Titta på judarna. De tror ju själv inte ens på det.
How can you explain that?
Hur kan du förklara det?
How can we be sure in what you're telling us if we don't see that it works for them?
Hur kan du vara säker på att det är sant det du säger till oss om det inte ens funkar för dem?
How can we be sure that it will work for us?
Hur kan det vara så att det funkar för oss om det inte funkar för dem?
So then he explains to them.
Så då förklarar han för dem.
He tells them, guys, you don't exactly understand yet. Everything is under control.
Och han säger, ni förstår inte riktigt ännu. Allting är under kontroll.
What God has promised to Israel, he will fulfill.
Vad Gud har lovat Israel, det kommer han att fullborda.
All the promises that he gave them, they are valid.
Alla de löftena som Gud gav honom, de gäller.
And he mentions them in verse 1 to 5 of chapter 9.
Och han nämner dem i kapitel 9.
I already found it, but I need some air. One second. Right, all the promises.
Alla löftena.
The glory, the covenants, the giving of the law.
Which verse are you at?
The promises, 1 to 5.
Yeah, löftena.
The fathers.
Fäderna.
And even the Messiah,
och till och med Messias,
came through them,
kom genom dem.
And this is all valid.
Och det gäller fortfarande.
It's not that the word of God came empty.
Det är inte så att Guds ord kom tomt.
But actually what he tells them that all through the history of Israel,
utan det står att genom hela historien i Israel,
it was never that all the people of Israel believed in God.
Så var det ju aldrig så att hela folket trodde på Gud.
Never.
Det har aldrig varit så.
They went out of Egypt, right?
De kom ju ut ur Egypten.
The exodus of Egypt from Egypt is one of the greatest events in the history.
Att när Israel
of mankind, not only of Israel.
När Israel gick ur Egypten så var det ett av de största sakerna som någonsin har hänt någon gång.
Peter mentions that, David in the Psalms, Stephen mentions that. It's a huge event.
Petrus nämner det, David i psalmerna nämner det. Det är en otrolig händelse.
It's a prophecy of the salvation in Christ.
Och det är en profetia om den frälsningen som finns i
Kristus. He is the lamb, Passover lamb, right?
Att det är vårt påsklamm.
So they went through the Red Sea.
Så de gick igenom
Röda
havet.
Imagine to walk in the sea, you walk like that and you see the water.
Kan du tänka dig att gå igenom Röda havet och se väggarna av vatten på varsin sida?
And then you go out and you see all the Egyptians corpses dying, all this mighty army that you were their slaves before, right?
Och ser du alla de här soldaterna som är döda och du har varit deras slav hela
ditt
liv.
They were beating you to work harder. Come on.
De hade tidigare slagit dig för att du skulle jobba hårdare. Och nu var de döda, de hade varit
and
helt förgjorda.
And that's already after 10 other plagues that they've seen.
Och Gud hade gjort allt det och ännu tidigare alla de här 10 plågorna.
And then they saw the manna from heaven.
Och sen så hade de manna från himlen i öknen.
If you will see manna coming, food from heaven, you know today food is so expensive.
Tänk dig mat från himlen. Mat som är så dyrt.
Can you believe it?
Kan du tro det?
You don't look so happy.
Du ser inte så glad ut.
What food do you like?
Vilken mat tycker du skulle du tycka om?
Whatever you like, coming from heaven.
Vad du nu skulle tycka om skulle komma
broccoli
från himlen.
Broccoli from heaven.
Broccoli från himlen.
I mean, carrots from heaven.
Morötter
från himlen. It's ready.
Allt är redan färdigt.
And then pillar of fire and pillar of cloud.
Och så en eldstod och en molnstod.
And the war against the Amalekites.
Och så var det kriget mot Amalekiterna.
Victory by raising the hands of Moses.
Och de fick seger genom att Mose bara hade sina händer upplyfta.
Did they believe?
Trodde de?
Did they believe after seeing all of that?
Trodde de efter att ha sett alla de sakerna?
And seeing even water from the rock.
Och till och med att de hade fått vatten ifrån en klippa.
Not a little bit of water.
Inte bara lite vatten.
Water for 2 million people to drink.
2 miljoner människor drack från vattnet där vid klippan.
What did they do?
Vad gjorde de sen?
A golden calf.
En guldkalv.
A golden calf.
En guldkalv.
They were not ready yet.
De var inte redo ännu.
And where did they make this golden calf?
Och hur gjorde de den här guldkalven?
At Mount Sinai, the mountain of the Lord.
Vad gjorde de den? De gjorde det vid Herrens berg på Sinai.
They arrived to the same place of the burning bush.
De kom till samma plats som Mose hade varit vid den brinnande busken.
The place where God sent Moses to deliver Israel was Mount Sinai.
Det Gud hade sänt Mose
from the mountain of the Lord.
Där Gud hade mött Mose, Herrens berg.
And coming there was a sign.
Och att komma dit var ett tecken.
Because God, if you read in chapter 3, Exodus 3 verse 12 I think or 13.
Om du läser i andra Mosebok kapitel 3 och 12.
Moses is asking God, how do I know that it will work out? How can I be sure that I'll go to Pharaoh and all of that?
Så frågar Mose Gud, hur ska jag veta att detta ska fungera när jag ska gå till Mose eller till Farao och allt detta?
Moses tell him the sign will be that you will come here to this mountain with the people of Israel and you will come up the mountain.
Och Gud säger att tecknet blir att det ska fungera, att du kommer komma tillbaka hit med folket och då ska du gå upp
för berget. Now if you're going to read it, I'm already warning you because in the Hebrew it says that they will come up on the mountain, but in some translation it says they'll come to the mountain.
Okay, jag vill bara varna
dig, it's important because God wants us to come up to his mountain.
För i en del översättningar står det att man ska komma fram till berget, men på hebreiska står det att man ska komma
upp
på berget.
He wants that we come to his presence.
Han vill att vi ska komma till hans närvaro.
God wants us to come to his presence. He invites us to his presence.
Gud vill att han ska komma till, att vi ska komma till hans närvaro. Han bjuder oss till sin närvaro.
And Moses could come.
Och Mose, han kunde komma upp.
Because we know that Moses already believed in God.
För du vet, Mose trodde ju redan på Gud.
In Hebrews it is written in the letter to the Hebrews chapter 11 that Moses preferred the suffering of Christ rather than being in the palaces of Pharaoh.
Det står i Hebreerbrevet 11 att Mose föredrog att lida tillsammans med Guds folk mer än att vara i faraos slott.
Already Moses. Moses could prefer the suffering of Christ.
Mose föredrog Guds att lida med Kristus.
So God is inviting the people of Israel. Indeed, is a sign.
Och så Gud bjuder in Guds folk, och det är det som är tecknet.
But they are not ready.
Men de är inte redo.
And that's why at that occasion, what does God do?
Och vid den händelsen så är det därför som Gud,
he gives them the law.
Ger dem lagen.
He gives them the law because the law guides to the Messiah.
För lagen visar, guidar till Messias.
The purpose of the law is to point to Christ.
Syftet med lagen att peka på Kristus.
That's why he gave the law at Mount Sinai.
Så därför gav han lagen på berget Sinai.
So they will be able to come to his presence one day.
Så att de skulle en dag kunna komma till hans närvaro.
But he wants all the nations to come to his mountain.
Men han vill att alla nationer ska få lov att komma till hans berg.
In Isaiah 2 it says the nations are saying, come, let us go to the mountain of the Lord, to Zion, right?
I Isaiah står det att låt oss gå upp till Gud, till Sion.
So this day will come.
Så de dagarna kommer att komma.
And also in Mount Sinai he tells them, and you shall be to me a nation of priests, a holy nation, a nation of priests.
Och samma vers står det där att vi ska bli, eller de ska bli en präst, ett folk av präster.
That's another promise.
Ett annat löfte.
And God does not regret it.
Och Gud, han ångrar inte sina löften.
Because in Isaiah 61,
för Jesaja 61,
it is written that the nations will call them nation of priests, the priests of the Lord. You shall be called the priests of the Lord.
Där står det att de andra nationerna ska kalla dem Guds präster.
Right? So God wants all of us to come to his presence.
Så Gud vill att alla ska få lov att komma in i hans närvaro.
But he has a plan for that.
Men han har en plan att göra det.
And this plan required that the Jewish people will reject the Messiah.
Och den planen krävde att judarna inte tog emot Jesus.
And even a blindness.
Och den här blindheten.
Until it says there that they have received the blindness until.
Det står där Romarbrevet att de har tagit emot den här blindheten fram till.
It's for a period of time.
Så det är bara under en period.
Until the fullness of the Gentiles come in.
Under till dess att fullheten av hedningarna ska komma in.
Now many are always asking, what is this fullness of the Gentiles?
Och vi frågar oss alltid, vad betyder det här fullheten av hedningarna?
Is it a certain number of Gentiles that will come in and then the Jews?
Är det ett visst antal hedningar som kommer in och sen så blir judarna frälsta?
I believe that the fullness is not quantitative, it's qualitative.
Jag tror att fullheten har inte med kvantitet att göra, utan det handlar om kvalitet.
Because in verse 12 we also have the same word in Greek, fullness.
För i kapitel 11 och vers 12.
Exactly. And it speaks about the fullness of the Jews.
Och där står det om judarnas fullhet.
What will be their fullness if not life from the dead?
Vad skulle bli deras fullhet om inte liv ifrån de döda, står det.
So the fullness is then when we are in the center of God's calling for us.
Så fullhet handlar om att vara mitt i Guds vilja.
It's not enough that I say, okay, I believe.
Det är inte nog att bara säga, okay, jag tror.
Churches are full with people that say that they believe.
Församlingen är full med människor som säger, men jag tror.
Right? We need to be in the center of God's purpose for our life.
Men vi behöver vara mitt i Guds syften för våra liv.
And God is calling Gentile believers from all over the place.
Och Gud kallar hedna troende från alla länder.
To pray and to support and to open the eyes of the people of Israel.
Att be och stödja och öppna sina ögon för Israels folk.
So that they will be saved.
Så att de också kan bli frälsta.
And I can tell you that most of the believers, the Jewish believers that came to faith, came through Gentile believers.
Och de flesta judar som har blivit frälsta blev det genom hedna kristna.
All the first generation of believers in Israel, they came to faith through Gentile believers.
Den första generationen av judar som tog emot Jesus gjorde det genom hedningar.
My father came to faith through a Gentile believer.
Min pappa blev troende genom en hedning.
And all his generation came through Gentile believers.
Och hela hans generation som tog emot Jesus gjorde det genom hedningar.
And I'll tell you what, all the support for the work of the Bible Society and other organizations that are sharing the word of God and the gospel is through the Gentile believers.
Och allt stöd och support som vi i Bible Society får och andra som delar evangeliet kommer från hedningarna.
And it is not that, you know, we can do it ourselves and we think, okay, we have a task now to bring all the Jews to faith.
Och det är inte så att vi tänker att vi kan göra detta själv. Nu har vi ett uppdrag att få alla hedningarna till
That's
tro.
That's something that God promised that he will do.
Utan det är Gud som måste göra det.
He will do that.
Han ska göra det.
But we need to obey and to act according to his will.
Men vi behöver lyda och agera utifrån hans vilja.
And his will is that the Gentile believers will cause the Jews to jealousy.
Och det som han vill är att hedna kristna ska få judarna att bli avundsjuka.
Imagine when an Iranian, a former Muslim,
tänk en iranier, en före detta muslim,
believes in the God of Israel,
tror på Israels Gud.
As a Jew, I would be very jealous.
Som en jude då skulle jag bli väldigt
This
avundsjuk.
Guy has personal relationship with my God.
Den killen har en personlig relation med min Gud.
And then the Iranian can tell you, God, you don't know, dear Jew, you don't know your God yet.
Och då kan han säga till juden, du känner ju inte din Gud
ännu. You think you know your God, but I know your God.
Du tror att du känner din Gud, men jag känner din Gud.
I would be very jealous.
Då skulle jag bli avundsjuk.
But that's the plan of God.
Och det är Guds plan.
That's the beauty of it.
Det är det vackra.
That's why it ends with how rich And is the wisdom of God.
Därför slutade med
how deep and rich is the wisdom of God beyond any understanding.
Hur djup och rik är inte Guds visdom.
His ways are not like our ways.
Hans vägar är inte som våra vägar.
Amen. Today, or not today, this year,
det här
we are celebrating
året,
70 years for the state of Israel.
Så firar vi 70-årsjubileum för Israel som land.
No doubt that it is a fulfillment of the word of God.
Det är inte någon tvekan att det är ett fullbordande av Guds ord.
I can read from Ezekiel and Jeremiah and it is written again and again. I will bring you from all the countries back to your land.
Jag kan läsa från Hesekiel och Jeremia och överallt att jag ska föra er från alla möjliga länder tillbaka till ert land.
And you know these verses.
Och vi känner till de verserna.
But that's not enough.
Men det är inte tillräckligt.
This is not meaningful if there is no eternal value in it.
Det är inte meningsfullt i sig själv om det inte finns något evigt värde i det.
Anything that has no eternal value is meaningless.
Allt som inte har evighetsvärde är meningslöst.
If my shoes have no eternal value, they are meaningless.
Om mina skor inte har någon evighetsvärde, då är de värdelösa.
But they are valuable because I could come here because of them.
Men de är värdefulla för att jag kunde komma hit på grund av dem.
So everything has to have an eternal value.
Så allting måste ha ett evighetsvärde.
And the eternal value of bringing the Jews to the land of Israel is that God will reveal himself to them.
Och evighetsvärdet med att Gud för judarna till sitt land är att han vill uppenbara
sig
själv för dem.
It's written in Zechariah 12:10, it says, and they will look upon me whom they have pierced.
I Zakaria så står det att de kommer se mig som de har naglat fast.
It's a prophecy.
Det är en profetia.
You're Pentecostals, right?
Ni är väl pingstvänner, va?
You believe in prophecies.
Ni tror väl på profetia?
Great, wonderful. So it will happen.
Så det kommer att hända.
Right?
Eller hur?
We can be sure of that.
Vi kan vara säkra på
He
det.
He will reveal himself to the people of Israel.
Han kommer att visa sig själv, uppenbara sig
And
för sitt folk.
And the fact that today there is a body of believers in Israel.
Och det faktum att det finns troende i Israel
is a guarantee. That everything will be fulfilled.
Det är en garanti på att allt annat också kommer att fullbordas.
Because Paul says when he tells I am a son of Israel. I am.
Att jag är en Israels son.
I am a proof.
Jag är ett bevis, säger han.
Even me, just me. I am a proof.
Om det bara skulle vara jag, så är jag ett bevis.
Even if there was only one.
Även om det bara skulle vara en.
It should have been enough to you.
Då skulle det vara tillräckligt för
dig. That's the truth. It should have been enough. Right, but he also says, but there is much more.
Men han säger också det finns många fler.
In the days of Elijah, there were 7,000.
I dagarna Elias dagar så fanns det 7,000.
7,000 Elijah, a prophet, he thought that he is alone.
Elias trodde att han var ensam, men det fanns 7,000.
And he lived in the worst times of Israel.
Och han levde under den värsta perioden i Israel.
King Ahab. The worst king.
Den värsta kungen som funnits.
His wife Isabel.
Och Isabel.
What kind of relationship they had?
Vilken relation de hade.
Right? The worst king of Israel.
Det var den värsta
And
kungen.
God kept 7,000 people who were faithful to himself.
Och Gud hade ändå 7,000 som var trogna mot honom.
And about the time of Paul, we know that there were thousands. Because
Paulus,
thousands went to get baptized and thousands came to faith.
Och under Paulus tid vet vi att det fanns tusentals troende, för det var tusentals som blev döpta och kom till tro.
And all through history, God kept Jewish people that believed in Christ.
Och under hela historien så har Gud behållit troende judar som tror på Jesus.
And today in Israel, there is a growing body of Jews who believes in Christ.
Och i Israel så finns det en växande grupp av judar som tror på Jesus.
And the presence of these believers in the society is growing.
Och närvaron av den här gruppen av troende
Their
i samhället växer.
Is growing.
Deras vittnesbörd växer.
There are hundreds of believers in the army, for example.
Det finns hundratals Jesus troende i armén till exempel.
And they are a good testimony.
Och de är ett fint vittnesbörd.
God forgive me if I can share about my daughter.
Gud förlåt mig, men jag vill dela om min dotter.
I love her.
Jag älskar henne.
She's in the Air Force.
Hon är i flygvapnet.
She's like her mother, okay? So it's not about me.
Hon är precis som min fru, så hon det handlar inte om mig.
And she served, she was actually asked by the commander to join a unit that is mostly that for that they take usually pilots.
Hon var tillfrågad av sin överordnade att gå med i en enhet som egentligen bara tar emot piloter.
But they liked her so much because she had such a good testimony.
Men de tyckte om henne så mycket för hennes vittnesbörd var så starkt.
And this course is an officer's course, officer's training.
Och den här kursen tränar officerare.
And at the end of this training she was selected to receive an award.
Och i slutet av träningen så fick hon ett pris.
Of exemplary officer.
av den överofficeraren.
For her testimony and behavior.
På grund av sitt beteende och sitt sätt att vara.
And they asked her to share about her faith with all the other soldiers.
Och de bad henne dela om sin tro med alla de andra soldaterna.
And her commander came to our congregation.
Och hennes överordnade kom till oss.
And I talked with him. I told him, "What made you come? Why did you decide to come?"
Jag frågade honom, "Varför kom du hit?"
And he said, "I wanted to see where such girls come from."
Och han sa, "Jag ville se vart såna flickor kan komma ifrån."
Now this is an example from my daughter, and I'm sorry for that.
Och det var ett exempel från min dotter. Jag är ledsen för det.
If she knew, don't tell her that I said, because she will kill me.
Hon säger inte att jag berättade detta, för då dödar hon mig.
But dads are like that.
I mean, pappor är ju på det sättet.
You know that. My dad did it to me, now I'm doing it to my... And I didn't like it when my dad did it to me.
Min pappa gjorde likadant med mig, och då tyckte inte jag om det heller.
Anyways, this is the story of most of the believers in the army.
Det här är berättelser om troende som är med i armén.
And others come to faith because of this testimony in the army, in the schools, in the universities.
Och andra kommer till tro i armén, på skolor, på universitetet.
I will use another 10 minutes just to show you a little bit of what we do as Bible Society to reach out to the people in Israel. Do we have that time?
Jag vill ta 10 minuter och berätta om vad vi gör i Bible Society för att nå judar med evangeliet.
10 Israeli minutes.
10 israeliska minuter.
The few slides at the beginning are just to show that Messianic Judaism is reaching more and more to the awareness of the overall society in Israel.
De första bilderna vill bara visa att Messias troende församlingar får mer och mer uppmärksamhet i samhället. Men först min familj.
I have 3 girls and 1 daughter.
Jag har 3
girls and 1 daughter.
Tre flickor och en dotter.
Yes. No, it's because there are people from the Middle East here, and for us to have all daughters is, you know, so.
Så det finns folk från Mellanöstern här, och bara ha flickor är lite märkligt.
No, I'm joking. It's 4 daughters.
Jag har 4 döttrar. Jag skämtar.
It's okay to say such jokes in Sweden.
Får man lov att skämta här i Sverige?
I can be taken to jail.
Eller blir jag tagen till fängelset?
In Israel it's okay, so I'm under the Israeli law.
I Israel är det okej att skämta, så då är jag under Israels lag.
Okay. So the body is growing, and usually the attitude to the body of believers is positive in the society in general.
Och normalt sett i samhället generellt så är vi väl mottagna i samhället.
But because the body is growing and because there is a positive attitude in general.
Men på grund av att gruppen av troende växer och att folk är öppna.
The orthodox groups and the orthodox institutions are very concerned and are trying to do their best to disturb.
Så på grund av det så är den ortodoxa delen av befolkningen väldigt oroliga, och de försöker störa.
Let's move that. It's interesting, but so here is one article. This is from last December. Will Israel ever accept messianic Jews?
Här finns en artikel från december. Kommer Israel någonsin att acceptera messianska judar?
Basically they are saying it's not fair that, you know, for all other Jews, you know, that's okay. If you are a Buddhist Jew, it's okay. If you are a, I don't know what Jew, that's okay. But Messianic Jew, that's a no-no.
Och artikeln säger att det är okej att vara alla möjliga olika sorters judar, buddhistisk jude eller vad som helst, men messias troende jude inte.
And that's an example, messianic Jewish couple that wanted to get married.
Och här är en messias troende par som ville bli gifta.
And in Israel you have to get married through the rabbinical court.
Och i Israel måste man gifta sig i rabbinens domstol.
And they rejected them.
Och det fick de inte.
Because they said once you become once you believe in Christ as a Jew, you actually left your Judaism.
För de säger då att om du då tror på Jesus, då lämnar du judendomen. Du är inte jude längre.
Now you need to realize that being a Jew, it doesn't mean that you are a religious Jew, that you are a Jew by under the religion.
Och du måste förstå att vara en jude betyder inte att du är en religiös jude.
Being a Jew is a national belonging.
Utan att vara en jude, det är en nationell tillhörighet.
You're Swedish, I'm a Jew.
Du är svensk, jag är jude.
My citizenship is Israeli, but I am my nation, my national belonging He's a Jew.
På mitt pass står det att jag är israel, men min nationella tillhörighet är att jag är jude.
Because you have also Arabs that are Israelis.
För vi har också araber som är israeler.
20% of the population in Israel are Arabs and they are Israelis.
20% av israelerna är araber.
So I'm also an Israeli, but I'm a Jew.
Så jag är israel, men jag är jude.
So they say, no, you don't belong to the people anymore. That's the meaning of it. You are not part of the nation anymore.
Och då sa de att du inte är en del av folket till här paret. Ni är inte en del av vårt folk längre.
But listen to what these couple stood and said to the rabbinical authorities. And this is so bold. And this is really standing against a lot of pressure.
Och lyssna då vad de sa till den här domstolen.
In the second, okay, they said that they believe in the New Testament. They were baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. They believe in the Holy Trinity, and they also said that they see their path or their mission in life is to spread the gospel. And that they hope that all the Jewish people will accept their faith.
Och de berättar att de är döpta i Jesu, i Faderns, Sonens och Helige Andes namn, och de är kristna och de vill sprida sin tro till hela Israel.
This is very bold, right?
Det var så frimodigt att säga detta till domstolen.
That's another article. This is just from I think the beginning of March.
Och det här är alldeles nyss, den här artikeln.
Yeah, this is from the beginning of March. It says they are on our side.
Där står det att de är på våran sida.
It's about the messianic Jews.
Det handlar om de messiastroende
församlingen. And it's in a leading newspaper.
Och det här är en av de största tidningarna.
And they say we cannot hug the evangelical world because they love us and they support us.
Och de säger vi kan ju inte samtidigt krama den evangelikala världen för att de
stöttar
oss.
And in the second hand we stab the messianic Jews.
Men med andra handen knivhugga den messiastroende församlingen.
So this is just to show that messianic Judaism is in the news, is in the awareness of the society.
Så det är bara att visa att messiastroende församlingar är får uppmärksamhet i samhället.
Another example is an exhibition that was in the Israeli Museum.
Och här är en annan exempel, en utställning på museet i Israel.
The topic was how does Judaism see Jesus?
Och ämnet var hur ser judendomen på Jesus?
And there were 150 works by 40 artists.
Och 150 olika arbeten eller konstverk av många.
This is just one of the works.
Och det här är en av konstverken.
And you can see here that this is a soldiers posing the Last Supper.
Och ni ser att det är soldater som är som den sista måltiden.
And the idea of the artist was to show the parallelism between soldiers and Jesus.
Och konstnären hade den här idén att de ville visa likheten mellan Jesus och soldaterna.
He says Jesus was called to be a sacrifice for his people.
Han sa att Jesus var kallad att vara ett offer för sitt folk.
And soldiers are also called to be sacrifice for their people.
Och soldater också är kallade att offra sig för sitt folk.
But the point that the topic of Jesus and the Jews and the relationship between them is in the awareness of the people and they are talking about it, this is something very, very new.
Men poängen är det att man talar om Jesus och judendomen på det sättet är någonting helt nytt.
Some years ago, this no chance that this would be something to bring to the museum.
Bara för några år sedan skulle det vara omöjligt att ha något sånt här på museet.
Here are some pictures from outreach in Israel.
Här har vi några bilder av evangelisation i Israel.
And you can see that you can go openly to the streets and you can share with people and you can give scriptures.
Och du ser att vi kan dela ut biblar helt öppet på gatorna.
And there are some Christian houses and institutions in which that they are open to the society.
Det finns kristna historiska hus som öppet för samhället. För turister.
And people from all walks of life come and we provide them with scriptures.
Och då hjälper vi dem med material så att de kan ha det i sina hus.
And here are some examples where we pray with these guys, an Eritrean refugee in this case.
Här har vi exempel när vi ber med folk. Här är en kille från Eritrea som är flykting.
The man at the top is also a man that we prayed for to receive Christ. He is a Jew.
Och mannen där, han tar emot Jesus och han är jude.
Maybe in two words the story there.
Bara en kort några ord om den historien.
I was carrying New Testaments to bring and put it in the park on a table.
Jag kom bärande med Nya Testamenten för att lägga dem på ett bord.
So he asked me, what are you doing here? What's that?
Och han frågade mig, vad håller du på här? Vad är detta för någonting?
I told him, these are New Testaments that we want to give. Would you like one?
Och det här, jag berättade att det här är Nya Testamenten som vi delar ut. Skulle du vilja ha ett?
So he smiled in a cynical way. He looked at me and he says, do you really believe that he is alive?
Och han log på ett cyniskt sätt och sa, tror du verkligen att han lever?
And he asked, do you really believe that he is alive?
Och han frågade, tror du verkligen att han lever?
I told him, of course.
Jag sa, det är klart.
On the contrary, if someone will tell me that he is dead, then I will know that this guy is a liar.
Och hade någon sagt motsatsen så hade jag vetat att den killen ljuger.
He must be alive.
För han måste ju leva.
He looked like that.
Och han tittar på mig så.
I told him, do you believe that the Messiah will raise people from the dead?
Och jag frågade honom, tror du att Messias kommer uppväcka människor från de döda?
Now, Jews believe that the Messiah, he will raise people from the dead.
Och judar tror att Messias kommer uppväcka människor från de döda.
He says, of course.
Han sa, ja, men det tror jag.
So how can he raise people from the dead if he himself cannot raise himself?
Ja, men då sa jag, hur skulle han kunna uppväcka människor från de döda om han själv inte är uppväckt?
He looked at me and says, you know, I didn't think about it.
Han tittade, men okej, så har jag aldrig tänkt på det förut, sa han.
And then I shared with him more prophecies about the Messiah from the Old Testament.
Och så delade jag profetier om Messias från Gamla Testamentet.
And then after 15 minutes of talk,
och efter vi hade pratat en kvart,
he said, can Jesus forgive adultery?
Så frågade han mig, kan Jesus förlåta äktenskapsbrott?
And he shared with me that he ruined his life because he cheated his wife with a married woman.
Och han berättade att han har förstört sitt liv för att han har varit otrogen med en gift kvinna.
And I told him, this is exactly the new covenant.
Och jag berättade att det är precis det här som det nya förbundet
handlar om. And I read from him from Jeremiah 31.
Och vi läste från Jeremia 31.
It says the new covenant that he will forgive their sins and remember them no more.
Att det nya förbundet handlar om att han ska förlåta synder och inte komma ihåg dem längre.
But this is only if you truly repent and accept his forgiveness.
Men det kan du bara få om du verkligen omvänder dig och tar emot hans förlåtelse.
And he asked me, how do I do that?
Och han frågade, hur ska jag göra det?
Told him by prayer, by accepting his sacrifice.
Amen.
We can do that together.
Gör det i bön och ta emot hans offer.
And we prayed for him, and then he took a New Testament. He says, "I want a New Testament." He said it with a real smile, not a cynical smile.
Och efter bönen så tog han ett nya testamente och han hade ett annat sort leende.
The lady at the bottom, maybe just 1 minute to her story.
Och kvinnan där längst ner en minut för om
she
hennes berättelse.
She is a Jew from France and there are tens of thousands of Jews from France that came to Israel because of the growing antisemitism in France.
Hon är jude från Frankrike och det är tiotusentals franska judar som kommer till Israel nu.
She came to the Bible Society and she is asking me, can you teach me Isaiah 53?
Och hon kom till Bible Society och frågade, kan du undervisa mig Jesaja 53?
I told her I would love to.
Och jag sa, det vill jag gärna.
And I explained Isaiah 53 to her.
Och jag förklarade Jesaja 53.
And she started to cry.
Och hon började gråta.
And she says, look what we have done. Look what we have done. Och how come the rabbis don't see that?
Vad är det vi har gjort? Varför kan inte rabbinerna se detta?
I told her because it requires that God will reveal it to you.
Och jag sa, men det är för att det krävs att Gud uppenbarar
detta
för dig.
And God did reveal it to you.
Och Gud har uppenbarat det för dig.
And then she says, yes, it is true. I can see that it is him.
Och så, ja, men det är sant. Jag kan se det nu. Jag ser att detta är Messias.
How can I know more? I want to learn more.
Hur kan jag veta mer? Jag behöver lära mig mer.
And she is now going to a local congregation in Jerusalem.
Och hon är nu med i en lokal församling
Let's
i Jerusalem.
Move ahead. There are some more examples. By the way, there are hundreds. Okay, there were at a certain time there were 300,000 refugees and migrant workers in Israel.
Under en viss period här så hade vi 300,000 flyktingar och olagliga flyktingar som jobbade i Israel.
And through the Bible Society we could give them Bibles in their languages.
Och genom Bible Society så kunde vi ge dem biblar på sina egna språk.
For many of them it was the first time that they could have a Bible in their language and to read it.
För många av dem så var det första gången som de kunde ha en bibel på sitt eget språk som de kunde läsa.
Because for example people from Sudan They never could have a Bible and read it in Sudan.
För till exempel någon från Sudan kunde aldrig ha en bibel och läsa på sudanesiska.
But in Israel it was the first time that they could openly read and receive and read a Bible.
Men i Israel så var det första gången som de fick en bibel och kunde läsa den öppet.
And there are now in Tel Aviv different congregations of the different nationalities.
Och nu är de många där i Tel Aviv med många olika nationer, från många olika nationer.
We can move ahead. These are more examples. It's very open to reach out in Israel, not in every place, but there are many opportunities.
Det är öppet att nå ut i Israel, inte överallt, men det finns många möjligheter.
Sometimes we have police, and on the left side you see two policemen come.
Till vänster ser ni de två polismännen som kom där.
So we have one of our team. He's worse than me.
Vi hade en i vårt team och han är värre än vad jag är.
Which means that he can talk much more.
Det betyder att han kan prata ännu mer
without to stop.
Utan att stanna.
Now I talk like that and I'm very sick, I'm telling you.
Jag,
so just imagine how much I talk when I'm healthy.
Jag pratar så här mycket och jag är sjuk. Tänk hur mycket jag pratar då när jag är frisk.
Okay, and there are more policemen, you know, the people send the police. Usually the police come, they say, what do you do here?
Ibland så skickar folk polisen till oss och då kommer polisen och frågar oss, vad gör ni här?
We share literature.
Och vi berättar, vi delar ut litteratur.
Show me the literature.
Och de säger visa mig litteraturen.
And we give them here is the New Testament.
Vi visar här ett nytt testamente.
In this case the policeman he opened it.
Och i det här fallet så öppnade polismannen det.
Started reading.
Och han läste lite grann.
I don't see any problem here.
Jag ser inga problem här, sa han.
If anyone does anything to you, let me know.
Om ni får problem med någon så säg till mig då.
Yeah, so thank God. Now something and maybe with this project I will stop.
Och det här sista som vi nu ska berätta, då ska jag avsluta med detta.
We are also producing a lot of study materials for the body to grow and materials for children. We are really resourcing the local body, not only materials for outreach, but also materials for the growth of the local body.
Vi trycker mycket olika material för församlingen, både barnmaterial och för de troende.
Now it's important that you know for you to understand your Bible in Swedish or in Danish or in Brazilian or in any other language is easier than to a Hebrew speaker to understand his Hebrew Bible.
This is important. Du måste förstå att det är viktigt att det är lättare för dig som läser på din svenska bibel eller din danska bibel eller din portugisiska bibel att läsa den bibeln än vad det är för en hebre, alltså en jude, att läsa sin bibel.
Because the Hebrew Bible that we have today, the standard Hebrew Bible that
den hebreiska bibeln som vi fortfarande har idag,
is using the original text of 2500 years old.
Använder fortfarande originaltexten som är 2500 år gammal.
Okay, we don't have a translation of the Hebrew Bible.
Vi har inte en översättning av den hebreiska bibeln.
The Hebrew language was revived based on the biblical Hebrew.
Hebreiska språket upplivades baserat på det bibliska hebreiska.
אז עכשיו כשאני מדבר עברית, אתם שומעים איך למשל דוד המלך או ישעיה הנביא דיבר. Which means that now when I speak Hebrew, you can listen to how Jesus spoke in Hebrew or how King David spoke. It's the same language or how Moses spoke.
Nu när jag talade hebreiska så var det samma språk som Jesus talade, som Mose talade, som David talade.
We have the same text.
Vi har samma text i vår bibel.
Because for the Jews it was critical.
För en jude så var det viktigt.
To keep the word of God exactly as it was given.
För att behålla Guds ord exakt så som det var givet.
And because of that, the word of God came to all the nations of the world.
Och på grund av att juden tänkte så kunde hela världen få Guds ord.
It's a miracle. It's not in any other language like that.
Det är ett mirakel. Det finns inte något annat språk som det är så på.
So there is no translation of the original Hebrew text. It's the original Hebrew. That's what we have here.
Så det finns ingen översättning av originalet, utan det här är originalet.
Now what the problem with it?
Men då finns det ett problem med det.
Now first before the problem, the advantage or the beautiful thing about it.
Innan problemet så fördelen och det underbara med det.
It is so rich.
Är att det är så rikt att läsa.
The word wonder is just one small example.
Ordet under, det är bara som ett litet exempel.
I'll give you another one. You want another example?
Kan jag få ge ett exempel till?
But you give me another 2 minutes.
Men då får jag 2 minuter till.
Deal?
Okay.
You're saying that I am cheap. 5. No, 2. Okay. The word shalom.
Ordet frid.
Okay, what does it mean?
Vad betyder shalom?
Shalom. Peace. Okay, that's frid. How we say hello in Hebrew. Shalom.
Det är så vi säger god dag på hebreiska. Shalom.
By the way, my middle name is Shalom. My name is Victor Shalom.
Och jag heter Victor Shalom.
So I always say peace is my middle name.
Så jag säger frid är mitt mittennamn.
Now the word peace comes from the same word of payment.
Och ordet frid kommer från samma ord som betalning.
Okay, because in the old times, if you give someone the right value of what he gave you, then there is peace between you. So the word payment and peace is the same root.
Så för tiden, om du gav rätt pris för rätt sak, så var det frid mellan er.
To pay in Hebrew is leshalem.
Att betala heter så.
Okay. Now the same word is also used for complete or full.
Och men samma ord används också för någonting är fullkomligt och
complete
helt.
Complete or full in Hebrew is shalem.
Helt eller fullkomligt är shalem.
Okay, so in the word shalom you have price or payment and completion.
Så i ordet frid så har du betalning och fullhet.
And together it's the whole gospel.
Och i detta så har du hela evangeliet.
Jesus paid the complete price so that we will have peace with God.
Jesus betalade fulla priset så att vi
right?
kunde
It's
ha frid med Gud.
The same word.
Allt är ett ord.
There are many more but let's leave it for
det
another.
Det finns många andra ord men vi lämnar det just nu.
So the price, so that's the beautiful thing that it's so rich. You know that only the inventor of the language could write this kind of text.
Ja, för det är det som är vackra. Du vet att bara den som har kommit på detta kan skriva det.
Only God could write it.
Det var bara Gud som kunde skriva det.
Okay, but the disadvantages. The disadvantage.
Men det som inte. Det som är
many
svårt.
Many words are not in use today.
Är att många ord som finns där används inte idag.
About many words, we are not sure what their meaning is.
Och många av de här orden då, som vi inte använder dem, så vet vi inte vad de betyder.
And even worse, that some words changed meaning.
Och ännu värre, en del ord har ändrat betydelse.
So they have a different meaning in the Bible than what it is used today.
Så i Bibeln betyder det en sak, men när vi pratar i vardagen betyder det något annat.
Okay, so you can read it and you think, oh, I know what it means.
Så du läser och tänker att, ja, men jag förstår vad det betyder.
But you don't, because it changed meaning.
Men det gör du inte för att det har bytt mening.
The word for giving water and kissing is the same. Okay, The word for giving water in the Bible.
Ordet för att ge vatten eller
is the same word for kissing today.
Är samma ord som vi använder för att kyssas idag.
So if you read the story of Rebecca giving water to the camels, so you can think that she is kissing them.
Om du läser ordet när Rebecca ger vatten till kamelerna, så kan du läsa att hon kysser kamelerna.
There are more examples, like the word for gun. Okay, gun to shoot.
Till exempel det ordet som vi har idag för pistol.
In the Bible, it means a precious stone. It's a name of a precious stone.
Så är det namnet på en dyrbar sten.
And there are many more examples.
Och så vidare.
But the point is that many of the Israelis today cannot understand their own Bible.
Så poängen är att många israeler som läser Bibeln kan inte förstå sin egen Bibel.
The people of the book do not have today access to the book itself.
Bokens folk har idag inte tillgång till boken själv.
And we want to change that.
Och det måste vi ändra.
So we are working on a project, what you see here.
Så vi arbetar med ett projekt som ni ser här uppe.
On every page, at the bottom of every page, there will be the meaning of the difficult words. At the bottom of the page.
Så under varje sida längst ner så kommer det finnas som en ordlista med förklaringar på alla svåra ord.
So when they read the Bible and they don't understand the word, they will find the meaning of it at the bottom.
Så när de läser sin bibel och inte förstår ett ord, så finns det ordet där nere.
It took quite few years to work on all the database.
Det tog flera år att arbeta sig igenom den här databasen.
We're now working on the layout, completing the layout now.
Och nu håller vi på med layouten och gör den klar.
And by the grace of God, we want to go to the print very soon.
Och genom Guds nåd så ska vi kunna gå till tryck snart.
So please, the printing is still a huge effort, so please pray that God will continue to help us with this project, and more importantly, will prepare the hearts of those that will receive by the grace of God this Bible.
Så låt Gud hjälpa oss med det projektet, men ännu mer att Gud förbereder människors hjärtan att ta emot hans ord.
Thank you so much. God bless you. Wow. Thank you.
Thank you, Victor.
Thank you, Lucas.
Innan vi, jag tänker vi ska avsluta med att be. Vi ska be för den Messias troende församlingen. Vi ska be för Victor och det han står i. För jag vill att det här ska vara ett sändarmöte, eller hur? De predikar ju redan, men någon behöver sända dem. Men jag hörde själv om det här projektet för 1,5 år sedan när vi var i Israel tillsammans med Lena. Vi satt på Bible Society och Victor berättade, och en av dem som höll på att inte översätta, för man får inte lov att ändra texten, men göra det på ett sånt sätt. För idag sitter då en troende jude och läser sin engelska bibel och hebreiska bibeln, eller sin ryska bibel och hebreiska bibeln, för att liksom förstå vad det står i hebreiskan. Samtidigt så har man ett extra språk som hjälp. Och då satt jag där och lyssnade till att då var de helt inne i att hålla på med detta och få det gjort. Liksom. Ett sätt som kan göra så att man respekterar den gamla texten i landet men samtidigt gör det tillgängligt. Och då blev jag nästan arg, skulle jag säga, att jag blev där inne. För jag tänkte att hur många språk finns Bibeln på? Och jag läste faktiskt i dagen, igår tror jag det var, att Bibeln finns nu på 678 språk tror jag det var. 678 språk. Och jag fick precis här om dagen en ny översättning på svenska. Eller hur? Det bara kommer ena översättningen på den andra. Men Guds folk kan inte läsa Guds ord. Eller hur? Om de inte kan något annat språk. Men du som vet, om du kan lite engelska eller något annat språk. Man kan ju knaggla sig igenom engelskan. Men att läsa på sitt första språk, det är ju det språket mamma har lärt mig. Det är någonting helt annat än att läsa på sitt andra språk eller sitt tredje språk. Så då kände jag så här att, och jag hade mina ledare med mig från Hör, och vi sa bara att detta har aldrig hänt förut. Eller hur? Så vi kan få med och göra en förändring här. Så vi sa att vi måste göra något. Så jag kände, det är inte rättvist. Så säger mina barn hemma hela tiden. Det är inte rättvist. Nej, eller hur? Så Christian, det kanske kan hjälpa mig. Vi ska ta upp något typ av kollekt. Och det är på det här sättet att Nya Centrumkyrkan, vi står för allting vad gäller den här resan. Vi är en församling på 25 personer. Så det är liksom inte jättemånga. Men vi kände så här, vi måste bara göra något. Så vi står för allting. Flygbiljetter, resan hit, vi står för allt. Och Lena sa, för vi tänkte vi får nog ge Lena någonting. Hon hänger på, eller hur? Bär väskor och gitarrar och sjunger och är glad och härlig. Och då sa hon, nej, jag vill inte ha någonting. Hade ni tänkt att ge mig någonting, då ger ni det till Viktor. Så därför så är jag väldigt frimodig att om vi nu sänder, hur ska de kunna tro om ingen predikar? Och hur skulle de kunna predika om ingen sänder? Så vi ska be, men vi ska också vara med och vara en liten del av en historisk händelse som kommer att hända här under, kanske till sommaren eller till hösten.